Här i tisdagens P1 Kultur får du strax höra belgiska Amélie Nothomb, den franskspråkiga världens mest populära författare, som är aktuell med en ny roman. Och så får du bekanta dig med artisten Esther, stjärnskottet som har liknats vid Kate Bush och som har turnerat med bland annat Amazon, Lykke Li och Bob Hund. Nu på fredag släpper hon det efterlängtade debutalbumet Fragmentality. Men vi börjar programmet idag med en fråga. Kan skräckfilmer vara räddningen för den ständigt pågående biokrisen?
All these rooms, this place built them. Actually more like it remembers them.
Ja, det ska handla om två filmer som har gjort stor succé den senaste tiden och hamnat högt uppe på biotopslistorna både här i Sverige och i USA. Och deras gemensamma nämnare, båda är lågbudgetskräckfilmer skapade av unga YouTubers. Och med mig för att förklara hur detta har gått till och varför har jag Emma Engström som är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Emma, vad är det här för filmer?
Vi hörde ju lite ur den ena, Backrooms. Man hörde lysrören surra ganska högt. Det är en psykologisk, mardrömslik skräckfilm om parallella världar kan man säga. En värld som existerar parallellt med vår och som bara består av massa långa, långa korridorer. Och sen är det Obsession. Den hade premiär 15 maj, för Backrooms hade premiär i fredags. Men Obsession är då en övernaturlig skräckis kan man säga. Handlar om ungdomar och en väldigt, väldigt skruvad kärlekshistoria.
Och de är alltså gjorda av två unga för detta YouTubers.
Ja, det har ju blivit lite av en trend faktiskt. Vi har ju tidigare sett bland annat filmer Talk to Me och Bring Her Back av två australiska YouTubare. Mm. Men det här, de här två filmerna, Obsession och Backrooms, är gjorda av Curry Barker har gjort Obsession. Han var tidigare, gjorde humor, sketcher och så hade han premiär på en kort skräckfilm på sin YouTube-kanal som heter The Chair. Och sen har han fått göra den här Obsession då. Mm. Och Kane Parsons, eller Pixel som han kallas också, han är 20 år, han har gjort då Backrooms. Han är väl den yngsta regissören och slå så här hårt som han har gjort den här helgen på biografer. Han började också på YouTube. Han tog tag i en sån här internetfluga, ett fenomen som heter Backrooms, som han sen började göra kortfilmer av och sen blev det då en långfilm.
Emma, vi ska strax höra dig fördjupa oss mer i de här filmerna, men vi ska höra lite mer om just det här fenomenet du pratade om, Backrooms. Vi ringde upp kulturjournalisten Jack Werner.
Det är ju så här att bilden som ligger till grund för Backrooms, den började cirkulera 2011 på 4chan som är ett anonymt bildforum. Det är, varje post utgår från en bildpublicering där. Och de här bilderna, den här bilden specifikt, en bild, och cirkulerade där i ett antal år från 2011. Men det var 2019 som någon gav den en typ av mytologisk urberättelse som då handlar om att den här platsen är alltså en man kunde råka ramla in i. Gula heltäckningsmattor, nikotingula väggar, lysrörsbelysning, inga fönster, ingen väg ut till synes. Och sen utifrån den liksom mytologiska berättelsen 2019 så har egentligen en hel estetik framsprungit som brukar kallas för liminal space.
Just det, alltså det svenska ordet blir liminalitet.
Mm.
Varför tror du att det här är ju ändå saker och ting som den yngre generationen känner igen. Varför tror du att de är liksom intresserade av det här, de här rummen man faller in i, det här med liminalitet och det? Vad är det med dem?
Jag tror så här, jag tror att det de tänker sig, det är liksom en oigenkännlig tid, totalt radikalt annorlunda. Och när man ska föreställa sig något som är så jäkla bortom allt det imaginära, då blir det liksom en miljö som är igenkännlig men ändå inte. Så att jag tror att det är liksom symboliken i att man känner det är något bekant med det här, men det är precis bortanför det föreställbara. Det är då man det klipper till den här nostalgin de känner över 90-talet.
Underbar beskrivning av 90-talet.
Ja, jag tror de romantiserar den en hel del. Och det kan de väl få göra. Det är vi som... Jag nätt och jämnt levde då, tyckte väl kanske inte, jag kände väl kanske inte igen mig, men jag kan förstå att de vill känna igen sig och samtidigt bli lite skrämda av den. Men sen så tror jag att det finns en, till aspekt som är viktig, och det är att de här rummen, vad man får tänka på i vad vi är just nu, det är ju att man kan argumentera för att steg för steg så har verkligheten blivit mindre förutsägbar och mindre regelstyrd. Om man tänker sig vad Trump innebar för politiken i USA med start 2016, när det var som att han kunde göra lite vad som helst och det hade ingen effekt. Det var inte så orsak och verkan, så som det hade sett ut förr, upphörde att upprepa sig. Och covid gjorde ju också att allting plötsligt blev oigenkännligt, för att städer var tomma, befolkade platser var liksom utrymda. Och sen kom AI och gjorde att allt på internet är liksom anfrätt av den här AI-främmandeskapet. Att man anar att det är något skevt med det mesta man ser på internet.
Så vi har liksom alla fallit gemensamt ner i backrooms?
Det är väl känslan. Det är väl en tolkning man kan göra, och den i så fall är ju ganska drabbande, för då blir ju den här rymden som beskrivs i den här filmen, eller som beskrivs i de här memesen, den blir ju egentligen en spegling utav då en känsla av total vilsenhet bara.
Det var Jenny Thälemann som hade ringt upp journalisten Jack Werner för att förstå vad fenomenet Backrooms egentligen handlar om. Och så här kan det låta i filmen Backrooms.
I found a place. Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
Hello?
Vad handlar Backrooms om, Emma?
Ja, den handlar om en kille som äger en möbelaffär. Han är arkitekt, misslyckad sådan, och hans fru har lämnat honom. Och han går till sin terapeut som spelas av Renate Reins, den norska nya filmstjärnan. Och han är ganska förtvivlad. Man märker att han är lite psykiskt instabil. Och så en vacker dag så får han syn på en sån vertikal ljusstrimma i sin vägg i källaren på den här möbelbutiken. För han bor också där, han har ingenstans att bo längre. Och upptäcker då en värld, oändlig värld som vi hörde, av korridorer som alla är gula med heltäckningsmattor. Och som blir mer och mer bizarr, för han är inte så rädd. Jag hade ju själv bara sagt... Absolut, det tänker jag inte gå igen. För det börjar med att han möts av en stor hög med möbler som bara står där ihopsatta på något mest konstiga sätt. Men han börjar utforska, han är jättenyfiken och kommer längre och längre ner i det här universet där det kan vara liksom en dörr som öppnar sig, lite alldeles i underlandet sådär. Och det blir bara mer och mer bizarrt.
Men vad gör den så skrämmande om själva huvudpersonen inte är så rädd?
Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Det handlar ju väldigt mycket om det här som hjärnan börjar sysselsätta sig med, nämligen hur djupt kan det här bli? Alltså vi är ju väldigt rädda för oändliga rymder, tror jag. Framförallt de som går neråt. För där finns ju kanske helvetet i ens föreställningsvärld. Och just saker som är väldigt bekanta fast samtidigt mycket märkliga, och också frågan om inte detta är gjort av människan. Vem har då gjort det? Så att det finns många såna här psykologiska skrämeffekter. Alltså jag drömde själv väldigt mycket som barn att jag kom hem och det var helt liksom tomt. Det fanns inte en människa i hela hyreshuset, och det är bland det mest skrämmande jag vet. Så att det är någonting med det här med otroligt tomma ytor där det inte finns några människor alls.
Du har sålt in den väldigt bra, vilket betyder att jag inte kommer gå och säga den, för att jag är livrädd för skräckfilmer. Men det har ju väldigt många andra gjort. Den hade premiär i helgen och det var ju liksom väldigt, väldigt... Den är uppe på biotopslistan, toppar biotopslistan i Sverige bland annat. Varför tror du att den har gått så bra?
Ja, men jag tror att det är egentligen Hollywood formulär 1A, det vill säga man har ju använt sig av ett bekant fenomen. Normalt sett så kanske Hollywood just använder sig av en bok eller ett dataspel eller så. Här har man använt sig av någonting som är väldigt, väldigt bekant för själva målgruppen, unga människor som har varit inne och sett det här under många år. Vi var inne på att första gången kanske 2011 redan, och sen har det varit ett fenomen på Reddit bland annat. Och, så att det här är ju liksom någonting som folk känner till, och då är ju dörren, då har man liksom foten ganska mycket i dörren redan.
Emma, vi ska höra dig berätta om den andra filmen också, som heter Obsession.
I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
I love you so, 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 so much.
Och vad handlar den här om?
Ja, här hör vi ju lite, liksom, jag tänkte på Farlig förbindelse, den gamla 80-talsfilmen om den väldigt överdrivet klängiga flickvännen som dödar en kanin, är det väl hon lagar till. Ja, alltså det, man använder sig av den här bilden, den väldigt läskiga klängiga flickvännen, men det är djupare än så i Obsession. Det handlar om ett gäng som jobbar tillsammans på en affär, och så har vi en kille då som heter Bear som är kär i Nikki. Men han är alldeles för jagsvag för att våga säga det till henne. Istället använder han då magi. Mm. Och ja, man ska helt enkelt vara väldigt försiktig med vad man önskar sig, för att besattheten är ganska väldigt, väldigt, väldigt skrämmande.
Du har berättat att du var rädd när du gick hem från biografen efter att ha sett den här. Vad var det som skrämde dig?
Alltså jag kanske inte ska spoila mer än vi redan har gjort. Ja. Men det, man kan säga så här, att just när jag kom hem och skulle stänga dörren, då hängde liksom en svart jacka bakom ytterdörren. Och just det här att det står någon och bara väntar på en helt passivt eller stirrar på en väldigt länge. Det är sjukt läskigt tycker jag. Så så blev det när jag hade sett den. Den handlar ju mycket mer om det här psykologiska också. En kärleksrelation ska ju vara lite trygg. Mm. Det är inte denna, kan man säga. Men jag ska bara säga också så att de här två filmerna, det snackas ju nu om att de är på något sätt något nytt fenomen, man nästan som Barbenheimer för några år sedan. Mm. Men de är ganska olika också på flera sätt.
Men de tillhör ändå en tid där vi kallar skräckfilmer, alltså eftersom en tid där som vi kallar för skräckfilmens guldålder. Och vad skulle du säga är det nya i de här?
Ja, men det är ju dels att till exempel Obsession är ju väldigt mycket en helt egen idé, och sen tror jag också att om man breddar det och tittar på skräckfilmen i stort just nu och några år tillbaka, så har den varit väldigt bra på att dels utvidga sig och plocka in flera olika genrer, humor, drama, ja, allt möjligt. Och sen har den också tagit upp väldigt brännande ämnen. Jack Werner var inne på det här med tillståndet i världen, men det finns ju andra saker. De har varit väldigt bra på att plocka in till exempel queerfrågor eller frågor om rasism eller feminism. Och ja, de här två liksom vidgar ju lite grann också. Man tänker på dem, bägge två, efteråt.
Slutligen då, kan skräckfilm vara räddningen för biograferna?
Ja, det tror jag ju. Absolut, det går ju väldigt, väldigt bra. Det är till och med så att folk börjar prata om det back session eller obs rooms, precis som Barbenheimer. Det här kanske är sommarens stora filmräddning. Liksom.
Tack så mycket, Emma Engström, som hade sett de bioaktuella filmerna Obsession och Back Rooms. Vi byter ämne till litteratur nu. Du ska få möta Belgiens och den franskspråkiga världens mest populära författare Amélie Nothomb, som dessutom är väldigt produktiv. Hon har gett ut en bok om året sedan debuten 1992. I sin senaste roman har hon skildrat sin mammas svåra uppväxt. Moderns släkthistoria beskrivs så här: en dynasti av kvinnor som hatar varandra. Amélie Nothomb var själv nyligen på besök i Stockholm, och P1 Kulturs Karin Arbsjö passade på att träffa henne.
Toute première fois en Suède, je suis très très Emu.
Det här är allra första gången jag besöker Sverige och jag är väldigt rörd över att vara här, säger Amelin och Tom. Vi sitter i hennes svit på hotellet. Hon är klädd i grå kavaj, grå lång kjol med det svarta långa håret i en fläta och karaktäristiskt rödmålade läppar. Hon är tydlig, både i sin gestalt och i sina romaner. Varje bok handlar om en enda sak. Det är sällan längre än 150 sidor. Det är ofta självbiografiskt, alltid drastiskt och med en viss distans. Och det kan handla om allt ifrån Jesus sista timmar i livet till den japanska arbetskulturen. I sin senaste roman, Tamjö, som kommer ut på svenska nästa år, skriver hon för första gången om sin egen mamma som dog för 2 år sedan och hennes uppväxt i 40-talets Belgien.
Ma mère est morte en février 2024 et non seulement ça a été évidemment un très grand choc, mais en plus je me suis rendu compte que j'étais incapable d'annoncer aux gens que ma mère était morte. Quand les gens me demandaient « Oh tiens, comment va votre mère ?» Je mentais, je disais « Oh, elle va très bien. »
Min mamma dog, men när folk frågade « Hur mår din mamma ?» så svarade jag bara « Bra. » Jag kunde inte berätta att hon var död. Lösningen var att skriva en bok. Men för att kunna skriva en bok som berättade att min mor var död behövde jag först berätta om att hon hade levt.
Il fallait d'abord que j'annonce que ma mère avait été vivante.
Och jag insåg att jag behövde skriva det som ett slags saga, en häxsaga. För det var så min mamma berättade om sitt liv.
Il m'est apparu que ma mère était un personnage de conte. Que tout ce qu'elle racontait c'était comme un conte de sorcière.
Romanen börjar när Amelies mor, i boken döpt till Adrienne, som 4-åring skickas för att bo över sommaren hos sin mormor i Gand. En mormor som visade sig är en mycket elak kvinna som spärrar in flickan i ett rum med en träsked som enda leksak. Och som alltid har älskat sina katter men plågat sina egna barn. Det i sin tur har fått Adriens mamma att hata katter och till och med sätta i system att ta död på alla katter i kvarteret.
C'est authentique. Je n'invente rien. Ma mère a réellement été pendant 2 mois seule avec sa grand-mère qui l'a forcée à manger son vomi et la mère de ma mère était réellement serial killer de chat.
Allt det här är sant, intygar Amelino Tomb. Jag hittar inte på. Min gammelmormor tvingade verkligen min mamma att äta upp sin egen spya. Och min mormor var verkligen en kattseriemördare. Men var kommer den här grymheten ifrån?
D'où viennent ces pathologies, c'est une bonne question. D'après ce que j'ai compris, c'est une très ancienne dynastie de femmes qui se détestent. De mère en fille, etc. On se déteste de mère en fille dans ma famille maternelle. Depuis beaucoup de générations.
Som jag har förstått det så är det en lång dynasti av kvinnor som hatar varandra under många generationer. Men det riktiga miraklet är min mamma som avslutar hatets epidemi, säger Amelino Tomb.
Et qui arrête l'épidémie de haine puisque Adrienne aime sa mère, elle aime même sa grand-mère et sa mère oublie de la détester. Ma mère a cherché une formule magique et elle l'a trouvé dans ces mots de tant mieux.
Lilla Adrienne formulerar tidigt en livsmaxim som har gett boken sin titel, tant mieux, vilket kan översättas ungefär till lika bra. När man har upplevt så mycket hemskheter så kan inget rubba en. Min mamma lyckades vända grymheten till kärlek. Å andra sidan, säger Amelino Tomb, så kanske den här typen av uppväxt inte var så ovanlig. När jag pratar med människor som växte upp i Belgien under den här tiden så tycker jag att de flesta verkar haft en väldigt grym barndom.
Je me rends compte quand on pose des questions aux gens du moins en Belgique de cette génération que leurs enfants sont toujours mais juste abominables.
Flera av Amelino Tombs romaner är skrivna ur en liten flickas perspektiv men med ett vuxet språk. Barndomen framstår inte som en nostalgisk och fjärran plats, utan snarare som ett intellektuellt tillstånd.
Je décide quand je parle de ma petite enfance de traduire la pensée que j'avais à l'époque dont je me souviens très bien. dans un langage sophistiqué. Ce qui produit évidemment un effet comique. Mais je préfère produire cet effet comique un petit peu artificiel plutôt que d'inventer une langue enfantine forcément fausse.
Jag är medveten om att jag använder ett vuxet språk och att det kan framkalla ett slags komik, säger Amelie Nothomb. Språket är såklart inte det jag själv hade som barn, men känslorna minns jag. Och det här är det bästa sättet att gestalta dem.
La petite fille, ou d'une manière générale, le petit enfant, c'est le meilleur héros de roman. Il n'y a pas plus littéraire que l'être qui est en train d'acquérir le langage, qui fait sa première acquisition du langage et sa première définition du monde.
Jag tycker det lilla barnet är den bästa huvudpersonen i en roman. Det finns inget mer litterärt än den som är på väg att erövra språket, som gör sin första definition av världen. För en författare finns det inget mer fascinerande.
Sa logique, c'est puisque j'ai été humiliée à ce point, tu vas voir ce que tu vas voir.
Senare samma kväll talar Amelie Nothomb på internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm. Då handlar det om boken Förundran och bävan, som skildrar hennes år som 22-årig anställd i ett japanskt företag. Ett år som präglas av underkastelse och absurda hierarkier. Boken skrevs redan 1999, men har nyligen kommit ut på svenska.
C'est mon premier best-seller. Oh, je l'aime beaucoup. Je crois que pour moi ça a été le premier livre d'aveu. Voilà pourquoi j'ai échoué à devenir japonaise. C'était une proclamation identitaire finalement de japonaise ratée.
Det var min första bestseller och jag gillar den mycket. Det var också min första bekännelseroman. Jag bekände att jag misslyckades med att bli japanska och misslyckades som anställd. Amelie Nothomb är dotter till en diplomat och tillbringade sina första 5 år i Japan. Efter att familjen hade lämnat landet längtade hon alltid tillbaka dit. Och hon säger att hon länge definierade sig själv som i grunden japanska. Men idag definierar mig som en misslyckad japanska. Och om jag måste välja så har jag till sist insett att jag är belgisk och att det betyder något.
Donc finalement, c'est ça être belge, c'est avoir peu d'identité et une identité assez poreuse qui permet assez facilement aux autres identités.
Belgien är ett land med en vag och porös identitet, och det passar en författare. Det vilar något tidlöst över Amelie Nothombs uppenbarelse, och en stund i intervjun inser jag att jag sitter mitt emot något så ovanligt som en människa som lever helt utanför internet. Hon har aldrig haft någon dator. Hon skriver sina böcker i små skrivhäften. Och hennes arbetsdagar följer en strikt rytm. Klockan 4 på morgonen dricker hon en halv liter mycket starkt svart te. Sen skriver hon i 4 timmar. Efter det tar hon sig till sitt förlag där hon svarar på läsarbrev. Självklart bara i fysisk form.
J'aime beaucoup hein, le courrier. Mais il y en a quand même trop.
Hon har blivit känd som en författare som svarar på allt. Och det tar mycket tid. För mycket, säger hon. Men hon har inte hittat någon rimlig anledning att inte svara. Det kommer otroliga brev. Folk som utifrån mina böcker berättar om sina liv. Och det kan gå väldigt långt. Några av mina viktigaste relationer har uppstått ur den här korrespondensen, säger hon. Tomjö är Amelie Nothombs 34:e roman. Den 34:e som getts ut, påpekar hon. För hon har skrivit 114 romaner men kasserat 2/3 av dem.
Une de mes spécificités, c'est que quand j'écris le mot fin en bas d'un livre, la seconde d'après, je commence le suivant. Il faut qu'il n'y ait aucune interruption entre l'écriture de 2 livres. Il faut que je sois toujours dans ce qu'on appelle l'inspiration et à laquelle je ne crois pas. Il faut que je sois toujours dans ce fonctionnement musculaire de l'écriture.
Det viktigaste är att så fort jag sätter punkt för en roman börjar jag genast skriva på nästa, berättar hon. Inspiration, det är en lögn. Det viktigaste är att ständigt utföra handlingen att skriva. Nästa roman är redan klar och som vanligt ska den ges ut i september i samband med att boksäsongen drar igång. Det enda hon vill avslöja om den är titeln, Papegojans ungdom.
Je vous dirai seulement son titre. Il s'appelle L'adolescence du perroquet. Voilà.
Ça explique tout.
Ça explique tout.
Oui.
Och det var Karin Arpsjö som hade träffat den belgiska författaren Amélie Nothomb. Det ska handla om musik nu och om den artisten Esther som kritikerna har hyllat sedan hennes första singel Follow Me Home släpptes 2019. Nu på fredag släpper denna kritikerrosade artist sitt efterlängtade debutalbum. Ja, låten heter Santa Fe och är en av singlarna från Esters kommande debutalbum Fragmentality. Och just nu sitter hon i vår studio i Stockholm. Välkommen till P1-kultur, Ester Lennstrand.
Tack så jättemycket.
Ester, när din debut-EP skulle släppas så sa du att det kändes som att vänta på sin födelse. Då. Och nu är det ju bara några dagar kvar till att din första fullängdsskiva släpps. Hur skulle du beskriva din känsla nu, den här gången?
Nu är det mer som någon sorts slutexamination. Så det här är som att jag har gått världens längsta skola och ska göra ett slutprov. Så nu är det mycket mer nervositet.
Men då passar jag på att göra någon form av läxförhör, om det är okej. Okay. Du har ju under de här 7 åren, alltså en av anledningen också att det har tagit lite tid med fullängdsskivan, är att du har varit och turnerat så himla mycket.
Precis.
Och då vill jag veta vad du har lärt dig från att spela med till exempel Amazon, Bob Hund eller Lykke Li.
Mm, absolut. Vill du höra om...
En i taget.
Ja, exakt.
Ja, Amazon först.
Ja, men med Amazon, där var det väldigt mycket så här, det var min första riktiga sväng. Mm. Och då fick jag väldigt mycket trygghet och uppmuntran. Mm. Så det var väl lite så här baby step-grejen, att jag fick lära mig hur det funkar på en scen, typ.
Och Bob Hund?
Bob Hund, där är det att det finns någon sorts lekfullhet som är värdefull att ta med. Att man inte behöver ta sig själv på så stort allvar.
Och lyckeli?
Ja, då är det att man har ändå rätt att ta sig själv på allvar också. Så det är liksom... Ja, men att det finns liksom en... Jag vet inte, jag känner att jag har lärt mig någon sorts lätthet, men också att man ska tro på det man gör. Liksom.
Du har ju också, alltså, som jag sa tidigare, hyllats av kritikerna och liknats vid Kate Bush. Hur hanterar du den sortens liksom, press som ändå kommer med såna hyllningar?
Jag är så dålig på att hantera det överhuvudtaget, måste jag säga. Jag skrattar bort det mesta. Okay. Men
det är väldigt bra sätt att hantera det på.
Ja, men jag tror att om man faktiskt tar in det. Alltså, jag vet inte, jag har inte ens hört det där, om jag ska vara helt ärlig, men jag blir jättesmickrad. Mm. Men det är ju så här, jag kan ju inte ta in det, för då måste jag ju liksom leva upp till det på något sätt.
Jag förstår det.
Så att,
ja. Vi ska lyssna på en låt till. Mm. Miss Congeniality heter den.
Yes.
Vad handlar den här om?
Den är någon sorts... Jag hörde tidigare när ni pratade om lite där backrooms och så. Det är lite den känslan i det. Det är någon sorts panik. Overklighetskänsla i den här låten. Som är liksom... Det är någon sorts ytlighet som... under den gömmer sig något lite läskigare.
Har denna någonting att göra med de här första åren som artist?
Alltså, nej, det kanske snarare har att göra med min sociala ångest. Oj. Faktiskt. Alltså, att jag är lite så... Det är snarare så, mardrömmen av att gå in på ett mingel och inte känna någon. Det är mer den känslan i den där låten.
Jag förstår. Du har tidigare sagt att ditt debutalbum Fragmentality, att det är mycket mer av dig än vad det har varit tidigare.
Mm.
På vilket sätt då?
Ja, men jag skulle säga att det är som att jag har zoomat ut lite grann. Mm. Att det som jag har släppt tidigare har befunnit sig i ganska samma rum. Mm. Att ljudmässigt liksom. Mm. Och nu upplever jag väl kanske att jag har vågat leka med det rummet. Och just så här, zoomat ut och kanske gått in i ett annat rum. Och när man har zoomat ut på det sättet så har skärpan blivit lite tydligare. Att jag känner att när man ser mer av mig, så är det liksom tydligare vem jag är, tycker jag själv.
Kan du ge ett konkret exempel?
Ja, men typ Santa Fe som vi hörde först där.
Ja.
Den är liksom ganska långt ifrån vad jag har gjort tidigare. Och även några låtar som kommer nu på fredag är att det är såhär, gitarr. Det har jag liksom aldrig lekt med riktigt. Så det är en låt som är väldigt såhär byggd på gitarr.
Vi ska faktiskt höra slutet på den låten lite senare. Men hade du liksom en sån tydlig idé när du gick in, det här är mitt album, det här är konceptet jag jobbar utifrån?
Nej, verkligen inte.
När kände du i så fall att det här är mitt album?
Typ för ett år sedan.
Mm.
Det var då halva skivan kom till för ett år sedan. Så att det var väl liksom när de låtarna som faktiskt var ännu mer spretiga än det jag hade gjort tidigare.
Mm.
När de kom till så blev det som att det bara blev tydligare på något sätt.
Esther, vi ska backa tillbaka bandet lite. Vad tänker du på när du hör det här?
Vem ljuger? Nej, jag är 9 år gammal.
Herregud.
Vem var det vi hörde där?
Det var jag som drar världens sämsta lögn i. Åh, herregud.
Att du är 11 år kan jag säga. Det var inte en stor lögn. Och det är från Salong för alla åldrar.
Precis.
Och jag måste be om ursäkt. Vi råkade faktiskt spola tillbaka bandet lite för långt. Men jag kan ju också passa på att nämna här att du även har skådespelat i serien Jordskott.
Nej, men herregud. Vad är det
här? Och du verkar ju vara en sån som gärna testar på nya grejer. Alltså turnerar med band och spelar instrument som inte är ditt huvudinstrument. Vad får du ut av att slänga dig ut i såna här äventyr?
Ja, men, det var imponerande det här, tycker jag, det här grävet. Jag tycker att det är jättekul. Alltså, jag tycker man ska testa allting en gång. Liksom. Om man får en fråga att göra någonting så tycker jag man ska prova.
Så ska vi ut och mingla någon gång?
Ja,
någonstans när vi inte känner någon.
Gärna.
men det jag egentligen skulle spola tillbaks bandet till var det här. Vad är det här för låt?
Det här är Hero med Family of the Year. Och det var den låten som jag gjorde en cover på när jag var 17, tror jag. Som lite grann startade hela den här historien. Som är att jag sitter här.
Och det var där du blev upptäckt?
Ja, på något sätt. Det var den som gjorde att jag fick åka med till Köpenhamn och spela på en festival där jag träffade Pontus, som jag har jobbat med sedan dess.
Pontus Winberg då från Amazon och Mike Snow bland annat. Och vi ska höra hur första singeln ni släppte lät, Follow Me Home från 2019. Follow me home, tell me I'll find you again. Your name on my phone, I've been smiling since.
called for you again.
Men jag vill faktiskt passa på att spela en annan version av den här också som finns på YouTube.
Mm-hmm.
Vad är det här för instrument?
Det här är en vibrafon som är det jag spelar.
Och kan du förklara för någon som inte ser instrumentet framför sig?
Ja, det ser ut som ett stort... Alltså... Det är som ett instrument som man slår på med klubbor som har massa rör under. Det är ganska snyggt. Just den här som jag spelar på är guldig. Ja, och det låter lite... Det är samma, det är det instrumentet som man tänker på när man tänker på hissmusik. Så att... Ja, det är ett fantastiskt instrument.
Och du sjöng den här Hero-låten vi hörde lite tidigare och spelade det här samtidigt. Då... vill jag bara säga. Och rätta mig om jag har fel nu, men man hör den inte så ofta på dina nya låtar.
Alltså grejen är, man hör den inte jättemycket generellt. Mm. För att jag tycker att det är väldigt roligt att spela instrumentet. Men jag är så himla kär i syntljud. Mm. Så jag har liksom en elektronisk variant som jag spelar genom syntar.
Ah.
Så att man hör ofta inte det där ljudet, men det betyder inte att den inte har varit med i liksom...
Men däremot, och rätta mig om jag har fel igen, så har jag inte hört så mycket stråkar i din musik tidigare.
Nej.
Är det nytt?
Det är nytt. Det är sprillans.
Och vi ska höra på den här låten som började med gitarren, men som låter så här mot slutet. You come. Never leave what I should leave alone. Den här är ju producerad av Marcus White. Och i mitt huvud låter det här med att ha... För det här är inte syntstråkar. Det här är en riktiga människor som spelar. Det måste ha varit som en dröm att typ höra sin musik spelas av en liksom, orkester på det sättet.
Jag blev väldigt rörd, ska jag säga.
Spelar ni sången samtidigt?
Nej. Det var... Ja, den var klar och sen så fick det läggas stråk i efterhand. Men det var väldigt rörande för mig, för då fick jag sitta och lyssna på det.
Marcus White, han är ju en väldigt aktiv och populär producent idag. Och så har vi ju redan nämnt Pontus Winberg.
Mm.
Som också är ett stort namn inom musikproduktion och som musiker. Och sen finns det andra riktigt stora namn som till exempel Salem Al Fakir, för att nämna en av dem. Och när man är då en liksom relativt ung, eller du är ju väldigt ung musiker, och ska göra sitt debutalbum. Hur gör du då för att hålla kvar din egen kreativa röst bland så liksom erfarna producenter som redan vet vad som funkar?
Jag tror att det är väldigt mycket att man bara... Eller jag är så matad av det sen barnsben egentligen. Att man ska gå in i ett rum och känna att man har samma värde. Som det spelar ingen roll vem man möter. Liksom.
Vem har matat dig med det?
Min pappa, som är musiker också. Så att jag har fått höra det sen jag var liten, att liksom, ja men, någon annans idéer är precis lika värdefulla som ens egen. Och det gör ju att man då, om man vågar lita på det, så kanske man behåller sin egen röst ändå. Liksom.
Din pappa heter Christian Ulfsson och var tidigare medlem i Fläskkvartetten. Du har också gjort musik med honom, men också med din bror. Hur är det att göra musik med sina släktingar på det sättet, eller sin familj?
Ja, precis. Det beror på, liksom. Jag och farsan kör barnmusik, har vi gjort mycket. Och det funkar väldigt bra. Och så har jag och min bror gjort en låt, eller vi har gjort noll låt. Och det funkar ju väldigt bra på många sätt, men det är också, man får vara försiktig och värna om relationen och sådär.
Vi ska höra öppningsspåret också från ditt album. Mm. Esther, är den här melodislingan som kom in här nu i slutet en blinkning åt Erik Satis
gymnopedi?
Det är det. Vet du, jag höll på att bli galen, för det tog lite tid innan jag jobbade, men vad är det här? Det här har jag hört innan. Men på vilket sätt, varför ville du göra en hyllning till honom så här, eller en blinkning, vad du vill alltså, kalla det?
Den här låten för mig, hela låten är lite, den har lite ironi i sig, som är att det är liksom inte, det är ingenting i sig självt som känns superoriginellt. Och då tycker jag att det är lite roligt också att man bara kör, men vi tar den melodin som finns liksom.
Det finns väl lite fler så här blinkningar, det är Miss Congeniality som vi hörde innan, det är lite Air, det här franska bandet Air.
Ja, den är mindre medveten liksom. Det här är ju verkligen...
Ja.
Men jag älskar Air och jag är så glad för det.
Och hur är relationen till den här tyska Blümchen? För där var det typ i början på Pinball Trial låter det liksom Höjtis Mein Tag.
Ja, just det.
Eller påminner, alltså inte låter som det.
Nej, men verkligen. Ja, det finns mycket roliga referenser tycker jag i den här... På den här skivan. Jag tycker också att det är det som är kul, att det får vara lite lekfullt, och speciellt med tanke på att jag har spelat med så mycket olika och vuxit och blivit mycket äldre, så är det, jag tycker att det finns någonting fint i att man inte heller låtsas som att man inte har blivit påverkad av saker omkring sig på något sätt.
Finns det någon finare sätt att hylla de som har kommit före en? Och apropå det, du tillhör ju en ny generation svenska musiker som Grant, Elvira, Arne Fjärde, Vilma Wall, Clara Keller, för att nämna några som du också, några av dem vet jag att du är vän med. Vad skulle du säga särskiljer er från tidigare generationer?
Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt om det är... Nu är det ju så att det där är ju verkligen mina nära vänner. Så att jag tror att vi kanske bara haft lite tur i att vi har, att vi hejar på varandra. Att vi alla har tur att vara varandras största fans på något sätt. Så att jag vet inte riktigt om jag kan tala för hela världen. Jag känner att jag har väldigt tur som har såna kompisar.
På fredag kommer debutalbumet och den heter Fragmentality. Var kommer titeln ifrån?
Men just av att jag tycker, jag själv upplever albumet som väldigt splittrat. Och det är ingen annan som har tyckt det. Men för mig är det väldigt delat. Liksom, att det är massa olika genres och sådär. Och olika känslor. Och då höll jag på att försöka hitta hur jag skulle få det och komma igenom, och då blev det Fragment och Mentality som jag slog ihop.
Tack så mycket, Esther Lennstrand, som släpper sitt debutalbum under artistnamnet Esther nu på fredag, och vi hinner med Pinball Trial också. Another day. Idag blir det ingen radioessä från OBS eftersom att de har tagit sommarlov. Men det blir inte heller vilken ersättare som helst, utan helt nya avsnitt av den återkommande serien Hantverket, där du får möta de människor från kulturbranschen som ofta verkar utanför rampljuset. Och idag ska vi till Tällberg i Dalarna där Helene Alm har träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist.
Det är ett så enkelt instrument. Om jag går ut i verkstaden och börjar med en planka så efter en timme kan jag ha ett spelbart instrument som kan höras flera kilometer i skogen.
Tomten med det timrade bostadshuset och några bodar ligger i branten ovanför sjön Siljan.
Ja, kommer vi in igen.
Bod. Två säckar med näver som vi har plockat utanför Skattungbyn för 2 år sedan. Och då var det jag och dottern och hennes sambo som var där i 2 dagar och plockade och slogs med mygg. Och fick ihop 2 rejäla säckar.
Det måste man då göra?
Ja, det är veckan före midsommar. För att det då saven stiger i björkarna och det yttersta lagret av näver sitter löst. Då brukar jag riva av det i en spiral runt trädet. Så att man får ett nystan med så långa bitar som möjligt.
Han tar några rullar med torkat björknäver och så går vi över till verkstaden.
Nu stänger jag här, va?
Jan Nordqvist är trombonist och lärare på musikskolan i Leksand. Han brukar också reparera bläckblåsinstrument. Men sedan början av 2000-talet har han också tillverkat näverlurar.
Då har jag en kokplatta här. Och ovanpå den en gryta. 20 liters.
Rullarna med näver läggs ner i vattnet.
Just nu är de ju hårda och väldigt oelastiska och går sönder om man viker dem. Så att då får de ligga där, värmas upp i vattnet.
Nu är det faktiskt lite lurigt det här med näverlurar. För det handlar egentligen om trälurar som kläs in i näver och som förr användes på fäbodvallarna.
Man använder dem för att kommunicera med folket hemma. Och man kunde ju meddela sig till andra fäbodar. Och man hade ju signaler som hade olika betydelse. Man kunde fråga hur mycket klockan var. Man kunde varna för att nu har vi sett varg här. Eller nu har vi tappat bort en ko. Eller nu har vi hittat kon så nu kan ni sluta leta.
Vilka är det som blåser näverlur idag?
Det är ju folk som har intresserat sig för vallmusiken. Ett tag så var det väldigt mycket farbröder som byggde egen näverlur så där. Men nu är det många ungdomar. De skaffar en näverlur, de träffas och spelar. Eller man tar luren med sig och går ut i skogen och så spelar man för sig själv.
Själva träluren gör han från stora sågade brädor i granvirke.
Bara så.
Där ritar han ut konturen av lurens insida i 2 delar. De ska nu holkas ur innan de så småningom ska limmas ihop till en hel lur.
Så tar jag en skölp och en jättestor träklubba.
Och en skölp, det är ju en...
Det är ett runt stämjärn kan man säga. Och först avverkar man väldigt mycket med varje slag och sen så blir det mindre och mindre ju närmare munstycket man kommer. Precis efter en smal kanal som avslutar munstycket så är det mest avgörande för hur luren kommer att fungera. Så den formar jag med en smal och jättevass skölp. Så att det blir alldeles jämnt och att det inte är några ojämnheter där.
Och varför är det just den här delen nära munstycket som är viktigast?
Ja, nej men så fungerar ju alla blåsinstrument. Att ju längre från munstycket man kommer, desto mindre akustisk betydelse har det som händer. Så att ett klockstycke på en trumpet till exempel kan vara ganska bucklig och ojämn, och det går ändå att spela på den. Men om man får en buckla precis under munstycket så märks det direkt.
Och det är samma med näverlur?
Ja, det fungerar likadant.
Insidan av luren blir så småningom alldeles slät och blank tack vare de specialbyggda hyvlarna med rundad sula.
Att hyvla ut insidan med hyvlarna som jag har byggt själv, det är märkligt rogivande. Och det blir väldigt vackert direkt när man har gjort det. Mest avgörande för klangen då, det är ju formen på insidan. Att den har en jämn konicitet från början ända till det klockstycket börjar. Och sen att det inte är plötsligt trängre på något ställe eller ett litet hål eller någonting. Utan en alldeles jämn kanal. Det är det som avgör det hela. Näverluren är ju som en trumpet utan ventiler då, som man spelar bara på naturtonerna.
Vad är det att spela på naturtonerna?
Jo, det är att det är inbyggt fysikaliskt i luren vilka toner man kan spela. Så den släpper alltså inte igenom vilka toner som helst, utan det är efter ett bestämt mönster.
Och vilken tonhöjd de får avgörs helt av längden på luren, säger Jan Nordqvist. Och spelar först på en som är 120 cm lång. Och en som är 2 meter lång.
Så, ska jag bara starta spånsugen här.
När insidan är klar sågar han ut de båda halvorna och limmar ihop dem till en åttkantig lur.
Då kommer man till det magiska momentet när man borrar hål i luren och gör ett munstycke. Då kan man provblåsa i den och då vet man om den fungerar. Jag ska bara tälja fram lite grovt ytterformen på munstycket så ska man kunna provspela den här. Då ska vi se om det är något ljud i den här luren som var en planka igår.
Jag tyckte det lät jättefint. Vad säger du?
Ja, det blir nog bra.
Men luren ska vara rund, smäcker och lätt med en lång smal hals fram till det trattformade klockstycket. Så då hyvlas även utsidan.
Det har ju ingen betydelse mer än det estetiska. Det ska synas att den är hyvlad för hand. Hyvlat och ögonmåttat.
Och till slut limmas de blöta, mjuka näverremsorna runt luren.
Jag tycker det är snyggt när man ser att nävret kommer från ett träd som det har vuxit grenar på. Så det är lite ojämnheter kvar. Det ska ju inte se ut som om jag har lindat på gul isoleringsband.
Vad gör näven för själva ljudet?
Egentligen inte så mycket. Det har nog mest betydelse i att luren inte spricker efter några år. Utan den håller ihop träet.
Nu är vi ute i trädgården här. Det är ett instrument som gjort för att spela ute.
Att näverluren än idag fungerar som ett sätt att kommunicera är något som Jan Nordqvist själv har fått uppleva.
När vi precis hade flyttat hit så hörde vi hur någon blåste i ett kohorn. Så gick jag ju förstås in och hämtade en näverlur och så spelade jag ett svar på det där. Och då kom det ytterligare en trudelutt från det där hornet. Så spelade jag ett till svar. Och sen kom hornblåsaren gående och sa att ja, men vad bra, det var precis det jag var här för att träffa. Hon hade åkt hit från Holland och visste inte riktigt hur hon skulle få tag på mig. Så hon ställde sig bara och blåste i hornet.
Och lockade fram dig?
Ja.
Så det är inte kor man lockar på längre, man lockar på själva lurmakaren.
Ja, precis. Ja.
Vad ville hon då?
Ja, hon ville köpa en näverlur.
Mm.
Det var P1 Kulturs Helene Alm som hade träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist i Tällberg. Och imorgon fortsätter serien Hantverket med ett helt nytt avsnitt om en dekormålare. Imorgon kommer det också handla om filmstjärnornas filmstjärna Marilyn Monroe som föddes för 100 år sedan. Och vi har sett om klassikerna som Like It Hot. Du vill med andra ord inte missa morgondagens P1-kultur. Producent idag var Sara Ek. Tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Saman Bachtiari och tack för att du har lyssnat.